Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, nu har vi ett litet uppföljande avsnitt här efter avsnittet om processad mat och den senaste studien. Så nu ska det handla lite om varför det kan vara svårt för många människor att gå ner i vikt och hur aptit regleras egentligen i kroppen.
Mm.
Eller hur?
Ja, precis. Jag tror att det är något som väldigt många är intresserade av. Och som det faktiskt finns en hel del känt idag om hur det här ligger till. För det har rått en hel del förvirring, kanske man ska börja med att säga. Att vi har alla fått höra att allt handlar om kalorier in, kalorier ut. Alla som har varit med ett tag på 90-talet har ju hört Stefan Röstner sitta i morgonsoffan och säga precis det. Att det handlar om att vi äter för mycket och rör oss för lite. Och det är det som är grundproblemet. Och det där är ju inte Det är inte sant. Om man ska ta den korta versionen. Alltså, vi äter, det är visserligen sant att vi äter mer idag än vad vi gjorde för 30 år sedan, som jag nämnde i förra avsnittet. Men det här handlar inte om frosseri. Det handlar inte om, det var så lätt, så hade ju alla gjort det såklart. Utan det är svårt. Och det är väl varför det är svårt. Vi ska prata lite mer om nu. För det är helt enkelt inte ett medvetet beslut att äta mera. De här 300 eller 400 extra kalorierna handlar inte om att vi tagit ett beslut att äta för mycket, utan det handlar om att hjärnan har en termostat. Och den termostaten reglerar. Det är en jämviktsreaktion med fetma, kan man säga. Precis som alla funktioner i kroppen, så finns det feedbacksystem som reglerar vår blodtryck, syremättnad, pH-värde i blodet, vårt blodsocker, jonkoncentrationer. Allting i kroppen regleras genom jämviktsmekanismer, så även kroppsfettet. Och det är jätteviktigt att bara komma ihåg den första. Det här handlar om feedbackmekanismer. Så varför är det då så att en feedbackmekanism kan skruvas upp? Alltså att termostaten för hur mycket fett vi har på kroppen kan skruvas upp. Och det här är då känt att det är verkligen så att fettmängdstermostaten skruvas upp. För om det är så att du har en överviktig person som man drar ner på kalorierna, så går den personen ner i vikt. Men i fria livet så kompenseras det av kroppen. Den försvarar helt enkelt kroppsvikten på en lång rad olika sätt. På samma sätt som när man överäter med 50% extra kalorier, så kommer man att uppleva att metabolismen ökar. Som den här studien också visade, så ökade ämnesomsättningen något. Och det kommer också vara så att om man drar ner på kalorierna, så kommer vi att bli hungrigare, vi kommer minska rörelsen, vi kommer avge mindre värme. Och allting som krävs för att vi ska öka fettmängden igen till den nivå som kroppen anser lämplig. Och den här termostaten sitter i hjärnan. Jag tror förra gången så pratade vi lite om hormon. Du hade någon fråga till mig om hormoner efter det avsnittet.
Mm. Ja. Nej, men precis. När jag tänkte att de här aptitreglerande hormonerna, att vi borde nämna vilka det är. Jag tänker att de är en del av termostaten som du pratar om.
De vi nämnde förra gången och som man studerade i den här processade matstudien, det var peptid YY och grelin. Och det är två stycken korttidsverkande, hungerdämpande, mättnadsinducerande hormoner. Och det är även insulin, ett sånt mättande när det stiger. Men jag nämnde inte det viktigaste, och det viktigaste är det som styr termostaten. Det är liksom chefshormonet som heter leptin. Och det är ett hormon som bildas i fettväven i proportion till hur stor fettmängden är. Och det läses av i hypotalamus i hjärnan. Så den här feedbacksignalen, det är där termostaten sitter. Och för lite leptin gör att man blir trött och man vill minska energianvändningen. Och mycket leptin gör att man ökar energianvändningen på olika sätt. Både med rörelse och kroppstemperatur och så vidare. Så om känsligheten för leptin är för låg, så kommer fettmassan att öka i omfattning tills signalen till hypotalamus blir tillräckligt stark. Det är det som är termostatfunktionen. Och då finns det ett antal olika förklaringsmodeller kring hur den här processade maten gör det här med oss. Att hur kan den då skruva om termostaten till ökat fettläge? Och det finns ett antal. Vi ser ju hur det här ökade belöningsvärdet ligger väldigt nära till hands. Att det faktiskt är sammansatt för att ge ett maximalt belöningsvärde, och det påverkar i sin tur den här jämviktsläget. Men det finns några andra hypoteser som går in på dels leptintransport in i hjärnan, där man har sett att i den här studien som vi kollade på förra veckan så såg vi hur vissa blodfetter ökade. Och det vet man att när man äter väldigt mycket socker exempelvis så ökar triglyceriderna. Och triglycerider kan då blockera transporten av leptin in i hjärnan och därmed också orsaka ett fejkat läge av för låg fettmängd. Så det är en väldigt intressant hypotes. Det kan vara så. Det finns djurmodeller som visar att det är så. En annan hypotes är lite nyare. Den kallas för cellulär stress. Och har att göra med stress på vissa organeller i systemet som kan då påverka leptinkänsligheten. Den är oprövad och obeskriven. Den behöver väl kanske utvecklas. Men något som däremot har väldigt gott stöd är ju inflammationsspåret. Och där, alltså att inflammation, vi vet ju att det ligger nära insulinresistens. Alltså att inflammation både kan orsaka insulinresistens. Och det här har man sett hos exempelvis diabetiker. När man ger dem insulin så kan de få en förhöjd insulinkänslighet. Så insulinresistens, alltså bara genom att trycka ner inflammationen kan man få ökad insulinkänslighet. Och det är också kopplat till övervikt. Så vi vet också att inflammation i hypotalamus kan minska känsligheten för leptin. Det har vi sett med en lång rad djurstudier. Och det kan också till och med förebyggas. Genom att förebygga inflammation i hypotalamus så kan man också få de här djuren att gå ner i vikt. Och det här kopplar samman intressanta effekter som tarmfloran har. För tarmflora har vi, alltså det har ju nära samband med inflammationsgraden, som vi skriver mycket om det i autoimmun handbok, att på vilka sätt tarmfloran påverkar inflammationsgraden. Och vad man har sett där är väl att det finns en lång rad djurstudier som visar att vissa fibrer kan pusha tarmfloran åt visst håll, och det kan då förbättra övervikt. Att det kan också göra, alltså att möss som inte har några bakterier i sin tarm överhuvudtaget är mer exponerade för, eller mindre exponerade för övervikt. Och att man kan överföra övervikt mellan, alltså fetma hos djur genom att bara transplantera tarmflora då. Så det finns en viss sån här koppling. Och någonting som påverkar just tarmfloran är ju kolhydratintag. Och lågkolhydratkost vet vi från en långstadiestudie kan minska kroppsvikten. Det har varit effektivt för viktnedgång. Och en möjlig sån mekanism är ju att det påverkar tarmfloran.
Mm. Och i en lågkolhydratkost så blir det ofta att man tar bort många av de processade kolhydratkällorna också. I och med att de är så himla stärkelserika.
Ja, precis. Det är ju stor skillnad mellan raffinerade och icke-raffinerade källor till kolhydrater, eftersom säg, de raffinerade källor som socker, vitt mjöl exempelvis, påverkar, ja, dels så bryts de ner i övre delen av tunntarmen där de påverkar den mikrobiologiska miljön väldigt mycket. Och där kan de också få mer opportunistiska, negativa, inflammationsskapande delar av tarmfloran att växa till. Medans kolhydrater från mer rotfrukter och sådär är mer svårnedbrutna och inte på samma sätt påverkar tarmfloran i tunntarmen utan snarare i tjocktarmen. Så det finns en kolhydratkoppling där, men en kolhydratkoppling som är kanske lite mer specifik då.
Mm.
Men något som också, som vi glömde ta upp när vi gick igenom den forskningsstudie förra veckan, var ju det här förhållandet mellan omega 6 och omega 3. Som de också, kommer du ihåg siffrorna på? Det var väldigt specifik. Ja, om jag inte minns fel så var det kanske 10-1 på den ultraprocessade maten och 5-1 på den oprocessade.
Alltså att maten innehöll så, ja, de andelarna omega 6 och omega 3 eller?
Ja, precis. Omega 6 till omega 3. Alltså, omega 6 är ett fett som är väldigt vanligt i processad mat och som kommer från industriellt framställda oljor. Och vi vet genom studier på jägarsamlarfolk, antropologiska studier, arkeologiska studier och så vidare att människor traditionellt äter kanske närmare 1:1. Men att det också ger ett gott resultat att minska andelen omega 6 i förhållande till omega 3. Och omega 6 var ju kraftigt förhöjt då i den här ultraprocessade.
Alltså i deras blodprov och sådär?
Nej.
Eller i själva maten?
Nej, utan det var i uppmätt i kostdata.
I kostdata. Mm.
Det var en sån som de inte kunde ta hänsyn till. Det var en annan skillnad var ju faktiskt sockerinnehållet som... Det går inte att komma ifrån att processad mat innehåller mer socker. Särskilt de kalorier som de här konsumerade extra. Så var det en ökad andel socker också.
Mm.
Det gick inte att matcha det helt. Men vad vi vet är om hur kroppen reagerar på när man ökar omega 6 i förhållande till omega 3. Det är att kroppen svarar sämre på immunreaktioner. När det händer något så blir det mer inflammation av det. Och att... obalansen kan också orsaka skillnader i genuttryck, i alla fall hos djur. En studie som jag refererat till många gånger är en studie på möss som visar att möss som får omega-6-rik kost, de får ökande övervikt från generation till generation. Alltså ett genuttryck som förändras till ökat metabol ohälsa som ökar för varje generation då. Vilket båda lite illa,
ja,
såklart.
Och så om vi inte har något liknande på människor då, så nej, pratar vi om djurstudier. Även om vi inte är möss så vet vi inte riktigt.
Och jag har ju lyft fram de här skräckdiagrammen som visar på omega 6 i bröstmjölk och sådär. Som också visar att det är inte lika intensivt som vid de här djurstudierna.
Mm.
Kan jag tillägga, men det är någonting som man bör i alla fall tänka på.
Jag kommer inte ihåg det där med bröstmjölk.
Det är omega, jag har visat på föreläsningar sådär att mängden omega 6 i bröstmjölk har ökat med flera 100% under de senaste 30 åren.
Okay.
Och det korresponderar väl mot mödrarnas fettväv, alltså att det lagras in i kroppen då. I alla fall de här omega 6 är också involverat i alltså inte bara i inflammationsreaktioner som då indirekt kan ha en effekt på den här termostaten utan också i form av att faktiskt ha en direkt inverkan på aptitreglering. En del av de här eicosanoiderna påverkar hungern ganska mycket.
Vad är eicosanoider?
Det är de signalämnen som bildas av med omega 6 och omega 3 som byggsten. Och produktionen av dem påverkas av mängden. Och de här används även för att producera cannabinoider som är kroppens egna cannabisanaloger. De har också en stark inverkan på aptiten. Och alla som har sett amerikanska filmer som handlar om det här med cannabisbruk vet väl att de får något som kallas för the munchies, är en ökad aptit eller sötsug i samband med att man röker på. Och det kan man ju också blockera. Det finns nu läkemedel som går in och blockerar just THC-receptorn för att och som har signifikant minskning på aptiten då. Så att på det sättet kan obalans mellan omega 3 och omega 6 påverka aptiten på flera olika vägar.
Mm-hmm.
Mm.
Så att de här cannabinoiderna, får vi mer av dem om vi har mer omega 6?
Ja, men exakt. Mm.
Och blir hungrigare.
Ja, och framförallt den här inflammationseffekten påverkar ju också hypotalamus. Och minskar känsligheten för leptin.
Och när vi inte är känsliga för leptin, vad händer då? Bara förklara det igen, det gick så himla snabbt.
Om man är okänslig för leptin så kommer hjärnan att öka, minska din kroppsaktivitet, öka din hunger. För att stärka signalen. För att få en uppfattad signal som är så stark att den uppfattar en fettmängd som är den är programmerad för att tycka är lämplig då.
Mm.
Så att minskad känslighet för leptin, dåligt.
Mm. Och leptinresistens blir det då till slut.
Exakt. Mm. Så en ytterligare en sak som vi inte har nämnt här, en sak som påverkar inflammationsnivån. Ja, men det är ju saker som orsakar överkänslighetsreaktioner. Och det har vi gått in på i extrem detalj i boken. Men där pratar vi mycket om känslighet mot de här två stora allergenerna som är gluten, mejeriprodukter. Och en observation som vi har gjort under åren är att om du vet att när man bara tar bort gluten så går man ner i vikt i de flesta fall.
Jag är ett exempel.
Ja. Och det här, ja men precis, och du hade ju ingen känd överkänslighetsreaktion på det.
Nej.
Och vi vet idag att det här med non-celiac gluten sensitivity är betydligt vanligare än vi har trott. Känslighet mot mjölk, alltså reaktionerna i tunntarmen kan bidra till inflammation som i sin tur minskar känsligheten för leptin helt enkelt. Så att inflammationsspåret, den här tredje hypotesen om varför vi blir får helt fel i vår känsligheten i hjärnan. Det inflammationsspåret är väldigt intressant och troligtvis en betydande effekt. Och det kan man ju då påverka genom att undvika inflammation på olika sätt. Undvika livsmedel som orsakar inflammation. Undvik överkänsligheter. Ät hela livsmedel baserat på näringsrika råvaror. För vi vet ju det att de här processade livsmedlen, ja, men de orsakar överätning på ett sätt eller ett annat.
Mm. Så man Sen är det ju också att de inte innehåller någon näring. Nu kom du in på det också.
Aha.
Att kroppen behöver ju näringsämnen, alltså mikronäringsämnen också för att kunna fungera. I alla små processer som sker.
Ja, precis.
Och så maskineriet funkar inte som det ska riktigt.
Nej, men precis. Det näringsrika livsmedel är såklart väldigt viktiga för att erbjuda just de näringsämnen som behövs. För ett normalt fungerande immunförsvar och sådär.
Mm.
Och vid sidan av det så skulle, det finns en del studier som visar det här med träningsspåret är väl inte helt dött. Men det generella vid träning är att man får en ökad hunger. För att det påverkar inte energibalans på ett energibalansplan utan mer på ett metabolt plan. Alltså att det kan vara så att träning har metabola effekter. Man har sett en skillnad mellan, det finns ju den här högintensiv intervallträning som man har sett har en viss effekt på fettförbränningen. Den totala kaloriförbrukningen vid den är rätt låg. Men, och särskilt om man jämför med annan form av konditionsträning som i princip bara orsakar ökad hunger. Utan att ge speciellt god effekt på viktnedgång. Men den här forskningen som visar då att det är något som spenderar mindre energi, alltså högintensiv intervallträning, ändå kan ge en god effekt på leptinkänsligheten och aptitreglering. Det visar ju det att det här är förmodligen på en metabol nivå, att träning ger effekter på ämnesomsättningen. Och det är förstås bra på flera olika sätt med träning, men just för viktnedgång verkar inte ha jättestor effekt, utan det som händer när man har varit ute och sprungit är att man sätter sig och äter någonting energitätt.
Mm.
Utan det som har väldigt stor effekt här, det är vilka kategorier av livsmedel man inkluderar och inte.
Ja, men du nämnde då att det kan ha en metabol effekt. Kan du bara definiera vad en metabol effekt är?
Ja, så en effekt på alltså att det som ger effekt av när du är ute och tränar, det är inte att du förlorar kalorier på förbränning. För det var ju den här hypotesen som Rössner och andra har liksom berättat om i 20-30 år. Att ja, men då är det bara att du förbrukar mer då. Men alltså förbrukningen som man, när man är ute och springer, det är en ganska liten energiförbrukning egentligen. Särskilt jämfört med den basala energiförbrukningen. Det är inte så mycket extra som du förbrukar under träningen. Utan det som kroppen gör då är att den har en möjlighet att skruva upp hungern bara för att kompensera för det. Så att träningen kan ha metabola effekter som gör att du helt enkelt påverkar känsligheten för leptin. Och ökar insulinkänsligheten och som gör att du behöver mindre insulin. För att få en starkare mättnadssignal och så vidare. Mm. Så att den typen av effekter.
Jag förstår. Du nämnde förut, vi pratade om det där med fasta också. Kan det ha någon påverkan? Periodisk ja, fasta.
Det finns inte jättemycket forskning på det. Mm. Men det finns ju en hel del djurstudier. Det finns det. Det är en väldigt intressant område. Och jag har sett både god effekt hos vissa individer och jag har sett obefintlig effekt hos andra av fasta. Och jag har sett också en stark effekt i början och som sen har ebbat ut.
Nu pratar vi om vikt.
Viktnedgång. Ja, intermittent fasta för viktnedgång. Det är ju på samma sätt som träning en hormetisk effekt på kroppen. Alltså
en stress.
En stressor som kan ha positiva hälsoeffekter. Mm. Och det är väldigt intressant. Och det finns djurstudier som visar att det kan ha en effekt på viktreglering. Men inte så mycket med på människor.
Nej, men nu pratar vi ju just om vikt idag. Men det kan ju ha en funktion på andra sätt också. Om man har magproblem till exempel. Att magen får vila.
Jag tror att det kan vara väldigt bra att låta tarmarna vila under perioder. Mm. Särskilt om det har att göra med mikrobiologisk grund för besvär som man har.
Mm. Och när du säger intermittent, då är alltså periodisk fasta som man har under period. Alltså till exempel att man inte äter frukost.
Precis,
det alltså pratar vi inte om variant. Det där fem dagars fasta liksom, utan vi pratar om...
Ja, periodisk fasta som är alltså en ökad andel av dygnets timmar som man har fasta under. Mm.
Ja, men precis. Ja, men hur ska vi sammanfatta det här då, som vi har pratat om?
Ja, men jag tror att vi har sammanfattat rätt väl. Alltså undvik processade livsmedel, träna gärna högintensivt, det är det som har bäst evidens. Undvik inflammation, det går att blockera inflammation, det går att... Eller blockera. Det går att undvika inflammation genom att undvika överkänslighetsreaktioner. Äta paleolitiska livsmedel. Ät hela råvaror, näringsrika råvaror. Kanske också probiotika kan vara en väg att minska inflammation. Och därmed också få en bättre känslighet för leptin. Och att begränsning av kolhydrater som är... Alltså en viss begränsning av kolhydrater kan jag tycka är vettigt. Men det sker ju automatiskt när man går över till en paleolitisk kost. Eftersom den är mindre tät på det.
Mm. Och särskilt om man vill äta näringsrikt. Då blir de mest näringsrika livsmedlen de animaliska.
Mm, precis.
Skaldjur och kött.
Ja.
Ja. Bra.
Precis. Det,
vill du säga något mer?
Inte som jag kan komma på nu. Det finns så himla mycket att säga om det. Det är säkert något jag har glömt att säga.
Ja, men nu har vi pratat en stund i alla fall. Ja. Ja, hej då.
Okej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.
Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunt protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.